Andreas.
Hallå, Oskar.
Här, vi är på Posthotellet i Göteborg.
Yep.
Och här samlas gangsters i Göteborg när de har, när de har pepprat varandra för mycket.
Ja, så kommer de hit så, har några öl och mäklar fred med varandra.
Tills polisen kommer och så får de inte vara här. Och, sådär. Och då tänkte jag så här, att, men vi samlas här också idag med Anna-Karin Wyndhamn.
Mm.
Och så tänkte jag först, men vi är ju inte gangsters. Fast vi kanske är lite gangsters ändå. Mm. Ah, jag vet inte riktigt.
Lite balansera där på tillåtna, vad som är tillåtet och inte kanske.
Ja, precis. Vi pepprar ju inte folk då, ännu.
Med ord.
Ja, just det. Ja, det var fint. Med ord pepprar vi folk. Anna-Karin Wyndhamn, du kan ju presentera dig själv kanske.
Ja, doktor i pedagogiskt arbete, jobbar vid Göteborgs universitet, skriver lite överallt numera. GP är mest kontinuerligt, men på andra ställen också. Och så har jag en podd liksom ni,
ja, just det,
som heter Söndagsskolan tillsammans med författaren Ann Heberlein. Där vi brukar säga att det är som filosofiska rummet ungefär, fast roligt.
Ja.
Ja. där vi avhandlar ämne för ämne i den mänskliga existensen.
Mm. Vi fick höra av en lyssnare, Andreas, jag vet inte om jag har sagt det till dig, att han sa, nu lyssnar jag inte på filosofiska rummet längre, nu lyssnar han på oss.
Mm, mm.
Ja, men det är väl ett hedersbetyg.
Ja, men det var det, och då tänker jag att då kanske ni är lite där också. Sådär. Ja, men det är nog bra. När de inte sköter det på statens radio så får medborgarna rycka in. Ja, så är det.
Men det är ju så det ska vara, ett demokratiskt öppet samhälle.
Ja.
Ja. Filosofiska rummet har en gång varit ett mycket bra program skulle jag vilja säga, men där de har blivit lite räddhågsna och sen har man blivit lite för håller sig inom, man vaktar den här berömda korridoren när man istället borde slå upp dörrar och släppa in luft och diskussion tycker jag.
Mm. Har de blivit nerviga då? Eller nervösa?
Ja, att det är den här problemet med så kallad falsk balans, att man tänker sig att så länge man släpper in någon som har en inom citationstecken kontroversiell åsikt så måste man då ha minst två eller tre som balanserar upp det istället för att tänka sig att det här kan också vara en rimlig hållning att ta, låt oss debattera kring den.
De tänker på ett så gammaldags sätt, gammelmedia om man ska vara helt ärlig, de är fortfarande kvar i en slags en modell som, ja, jag har sagt det flera gånger, men den fungerar inte riktigt längre. För folk börjar bli vana vid poddar till exempel. Då folk sitter i flera timmar och diskuterar på ett helt annat sätt. Och då är det inte små soundbites eller fem minuter. Utan det är liksom, blir en helt ny diskurs om man ska använda ett pretentiöst ord. Liksom.
Men det kanske är så också att de gynnas väldigt mycket av att välja ut lite softare grejer. Så pratar man om Nietzsche så kanske man inte tar upp de här riktigt jobbiga grejerna som han skriver om. Utan då håller man sig lite sådär i snäll Nietzsche gillar man mycket. Men man gillar inte han jobbiga. Liksom. Hård Nietzsche får inte vara med. Liksom.
Jag var gäst en gång i filosofiska rummet och då skulle vi tala om normkritik. Och jag satt och räckte upp handen hela tiden i den där studion. Jag tror jag stressade skiten ur programledaren. Med det. Så antingen var det det eller så var det mina invändningar som gjorde att jag aldrig mer blev hittills i alla fall inbjuden. Nej. Men jag får ju komma till e-podd.
Ja,
så jag är ändå nöjd och glad.
Ja. Mm. Och, med tanke på vad som håller på att hända med Sveriges Radios lyssnarskara så kör vi nog om dem snart. Och det gör nog du och Ann också skulle jag kunna tänka mig.
Det är vår ambition.
Ja, och det är ju... jag har inget emot om den statliga radion går under, faktiskt.
Inte?
Nej, jag tror att vi kan lösa detta själva och prata och hålla på med roliga.
Blir de förlegade om man inte orkar lyssna på det för att det är för konstigt eller för att de är för tråkiga? Så
Men jag tänker en grej som har med det att göra också. P3 som jag tyckte var underbart när jag växte upp. Och så har jag liksom slutat lyssna. Och så knäpper man på det ibland. Då är det fortfarande folk i ungdomsradion. Fast nu är de så här 50.
Mm.
Alltså där faller ju hela grejen då. Och man kan ju förstå. Det har ju med anställningstrygghet. Ja, och massa olika grejer. Men plötsligt så blir det liksom inte så fräscht.
Mm.
Tänker jag.
Nej, precis. Och jag tänker att en del av problematiken kring det som är Sveriges Radios eller Sveriges Televisions akilleshälar handlar att göra, och har att göra med att man inte man ligger inte i fronten kring någonting, kring ett tänkande kring hur man skapar ett intressant innehåll, utan man härmar bara annat, man härmar sig själv eller man härmar någonting man tror är det som slår an någonting hos unga eller är det man vill lyssna på. Och det som byggde dess storhet en gång var ju att man faktiskt också skapade nya sätt att kommunicera eller nya sätt att berätta om komplicerade saker eller underhålla människor, vilket också är viktigt, bara någon lätt underhållningsgrej.
De var innovativa och kanske också intellektuella på ett annat plan också.
Det var som när plötsligt så sitter Sven Melander förr i tiden i bland de här gubbarna som väljer vad de ska ha för humorprogram på SVT och så kommer Svullo Micke Dubois in. Och Sven Melander bara, det här kör vi på. Det är liksom. Och då
var järv.
Ja, och det var ju därför vi fick under kanske sent 80-tal i Sverige plötsligt så här innovativ humor från staten. Det var ju Svens rest in peace. Det var faktiskt hans enskilda förtjänst. Hade inte han varit där så hade det aldrig hänt liksom. Mm. Alltså så att vissa personer kan nog vara viktiga där.
Alltså det finns en annan, så jag älskar ju att lyfta fram andra skåningar naturligtvis. Lasse Holmqvist är ett sånt exempel på som var en stor tv-kreatör på 60- och 70- och början på 80-talet också, där han gjorde resor och plockade upp format från amerikanska tv-världen exempelvis och omformade dem så att de skulle passa en tänkt svensk publik. Och en del av dem blev väl inte så lyckade kanske, men det var just det här att det var ett skapande i det. Och att man försökte tänka längre fram än att bara på något sätt det här gillar pöben. Det här är det enklaste tänkbara vi kan göra.
Det var, jag och Andreas pratade om det igår, hur tragiskt det kan bli ibland med när Harry Schein byggde upp Svenska Filminstitutet. Och så på grund av att det inte bara kan vara Åsa Nisse liksom. Och sen så kan vi spola fram tiden så här 40 år. Mm. Och då finansierar Svenska Filminstitutet den nya Åsa Nisse. Det var Roy Andersson som berättade om det här först. Det är sådana där grejer också. Liksom att, jag vet inte varför jag kom in på det. Men vi
snackade om Göta kanal.
Ja, just det. Liksom. Mm.
Och de är så cyniska, de som gör den filmen. För det spelar ingen roll om det blir uselt.
Nej.
Men de vet att det blir kanske en succé ändå, va?
Det är någon som har sparat 450 000 kronor i marknadsföringsbudget för att folk redan känner till varumärket.
Ja.
Det är så här helt, det är inte Bergman liksom. Nej. Anna-Karin Windham, du skrev ju i GP tidigare i veckan. Och jag tyckte det var roligt att läsa. Jag är lite biased då eftersom att... jag kommer ju från samma skrå som Haidt.
Ja.
Så jag har ju liksom läst honom i 20 år. Jag kommer ihåg han skrev 2001 så skrev han The Emotional Dog Wags Its Rational Tail eller någonting sådär. Eller så var det tvärtom. Mm. Han har alltid varit så här väldigt stor men väldigt okänd. Så jag tycker det är så kul när Haidt...
bubblar upp.
Ja, precis. Mm. Och så läste jag och Andreas också The Coddling of the American Mind och gjorde ett avsnitt om den. Och den boken refererar ni också till i genusdoktrinen som du skrev med Ivar Arpi. Mm. Och det jag snappade upp här som jag tyckte var kul, då är rubriken sociala medier har gjort oss unikt korkade. Jag tycker det var roligt, vill jag bara säga. Vi är inte bara korkade, vi är unikt korkade. Vi är en ny typ av korkenhet.
Ja.
Vad handlar den här artikeln om?
Den tar sin utgångspunkt i en rätt lång essä som Haidt skrev i The Atlantic tidigare i början av sommaren och slutet av våren. Där han använder metaforen Babels torn och det faktum att vi i Bibeln har ett tänkt sammanhang där vi plötsligt kan tala med varandra, där människor kan, vi talar samma språk och så bygger de Babels torn. Mm. Varpå Gud blir upprörd. Se nu vad människan kan göra. Ingenting är omöjligt för henne längre. Vi måste göra någonting för att förvirra dem och då splittrar man människorna genom att de får olika språk. Och i den här essän så gör Haidt parallellen då mellan den här korta episoden i Bibeln med Babels torn till vad vi existerar i nu givet sociala medier och hur det faktum att vi blir drivna att gilla och retweeta, dela saker som upprör eller som vi tycker om. Och hur detta på något sätt då splittrar vår möjlighet att kunna kommunicera. Det är, säger han eller skriver han, som om vi inte längre talar samma språk. Och just den bilden fångade mig. För han gör också en parallell till att precis före de här dela-knapparna och gilla-knapparna kom. För man måste komma ihåg att så var det ju inte i början med sociala medier. Då var det som bloggar eller som sidor i princip. Där jag kunde gå in på din sida, Andreas, och se vad har du delat för bilder. Eller vad har du skrivit om vad du gör. Och så var det nog.
Det fanns ingen toppstyrning.
Nej, det fanns ingen aggregering i det på det sättet. Och så säger Haidt att samtidigt så får vi då Google Translate. Vilket ju är ett slags återupprättande av detta, att vi kan plötsligt tala samma språk. Mm. Jag kan läsa en text, jag kan lägga in den där och rimligt, på ett rimligt vis förstå vad den säger mig. Men så kommer den här söndrande effekten då i form av att algoritmerna driver oss i en riktning där vi snarare glider bort från varandra i möjlighet att kommunicera än att vi kan kommunicera med varandra.
Det här är lite det man brukar kalla för filterbubblor, säger man väl också, va?
Ja,
alltså
precis.
Att folk befinner sig bara med liksinnade i sin filterbubbla, i sin del av Facebook eller
ja,
sin del.
Ja. Och han menar på då att det, de som gynnas eller de som blir exalterade av detta är då antingen extremvänster eller extremhöger, troll eller människor som är lagda åt det aktivistiska hållet.
Ja, just det.
Alltså, så det är inte gemene man och kvinna här som bara tycker det är intressant att ta del av nyheter eller ha utbyte med sina Facebook-vänner, utan vi blir snarare, räknar jag mig själv då som är den här normala mitten, vi blir rädda för det vi ser sker på sociala medier och riskerar att tystna snarare än att skriva mer eller våga sticka ut hakan någon gång. För gör man det kanske man då blir attackerad av de här ytterlighetsflankorna.
Mm. De är ju inte representativa heller när man träffar folk. Jag har ju lagt ner mina sociala medier på många sätt. Jag använder ju inte det. Men jag märker att det är inte så representativt för personer man träffar. Utan det är som två parallellvärldar på det sättet.
Ja,
alltså,
ja.
Men å andra sidan, de flesta man träffar inleder ju inte komplicerade åsiktsresonemang.
Nej, så att det är, för jag noterade ju till exempel när jag och Ivar Arpi kom ut med genusdoktrinen då, att hur jag noterade hur mina kollegor inom det akademiska fältet var mycket, i mycket liten grad benägna att gå in i någon slags diskussion i de artikeldelningar eller i de diskussioner som utspann sig på sociala medier. Och detta var ändå personer som annars hade varit benägna att ha utbyte då. Ja. Men då tystnar man där. Det grundade jag en del på. Sen så mötte jag en kollega då, ute på stan här i Göteborg. Och vi stod och pratade och hon frågade mig hur... Hon är professor då och har mycket lång karriär bakom sig och har gått renommé och allt sånt där. Hög status. Mm. Hur går allt nu? Hur är det? Och så vidare. Så det är rätt jobbigt, sa jag. För att jag känner mig ensam, sa jag faktiskt då. Det ska du inte göra, sa hon. Det är många som håller med dig. Ja, men hur ska jag veta det? Tänkte jag då. Hur ska jag känna det om det är så att man bara går och håller med i tystnad och av rädsla för att då säga det här beskrivningen av tillvaron på ett universitet idag, den överensstämmer med den erfarenhet jag har. Och häromdagen bara läste jag en artikel i Fokus som fick mitt blod att koka nästan. Då var det en professor som skrev en debattartikel anonymt. Och i denna artikel kritiserar vederbörande nuvarande etikprövningssystemet. Och att man har skärpt detta regelsystem så till den grad att det är närmast omöjligt att få igenom vissa helt rimliga forskningsprojekt och så. Och så finns det en överklagande myndighet dessutom som kan så att säga banna folk i efterhand och säga att du får inte lov att gå fram med den studien eller den där borde ha etikprövats och så. Helt rimliga invändningar. Jag har själv skrivit om detta i GP tidigare. Men denna professor ser detta som så känslig kritik att man skriver anonymt.
Ja. Mm.
Och vad är då ämbetet värt? Vad är då titeln värd om man är så feg att man säger, jag säger att jag är professor, för det är viktigt. Men jag skriver inte under med mitt namn.
Jag råkar veta för en vän som jobbar på Göteborgs-Posten. Och det är inte min andra vän där som heter Håkan som förresten hälsar till dig.
Ja.
Ja, det är inte han, utan det är en annan. Jag måste säga det, för annars kommer alla tro att det är han jag menar. Han kontaktade mängder med personer under corona, speciellt medicinetik och så vidare, inom akademia. Och ville liksom, okej, men här, ni måste ju skriva någonting här nu om medicinetiken och hur vi ska tänka kring det här och så vidare. Och enligt hans utsagor då så var det ju bomstopp. Det är ingen som vill röra detta med tång. Och det ingår ju i, jag vet inte om ni gör det fortfarande, men det har ju alltid ingått i professorns yrke. En av pelarna ska ju vara folkbildande på det sättet att man når ut och så vidare. Det tillhör jobbet. De får betalt för det här. Så tänkte jag i alla fall, va?
Och om de utifrån sitt kunnande och sin vetskap ser att det här är fel, det här driver saker och ting i fel riktning, det här är på tvärs mot vad jag vet är korrekt eller vad kunskapsläget är just nu, då är det ens skyldighet, menar jag, att säga det eller skriva det. Oavsett om det kan innebära att man så att säga blottar strupen för kritik.
Mm.
För det är ju, vi lever ju trots allt i ett sammanhang där det ska vara möjligt att göra det. Så att det är en krake till professor som inte vågar skriva under med sitt namn.
Ja, det är sjukt fegt faktiskt. Men de är, jag ska släppa in dig lite mer också, Andreas. Jag bara sitter här och babblar. Mm. Men vi diskuterar väl det också någon gång, det här med att det finns någon slags utbredd att man inte vill ta i saker och att det är... Alltså överallt i samhället egentligen.
Ja, men det jag läste ju den här artikeln i Height The Atlantic var det väl han har skrivit där. Men han menar ju då att det här påverkar ju demokratin liksom.
Mm.
Och vad behövs för att en demokrati ska fungera? Socialt kapital, att det fungerar, att man ska ha en high level of trust. Och det är ju det som också har eroderats fruktansvärt mycket. Man har inte förtroende för varandra.
Mm.
Man är rädda att man ska bli fullständigt kölhalad på sociala medier.
Ja, och det är ju inte en obefogad rädsla. Utan många blir ju också faktiskt kölhalade.
Jag tänker på
Ann Heberlein har ju råkat ut för en hel del.
Men viktigt vidare. Starka institutioner och som man nämner... shared stories, och så här, narrativ som man är överens om, att det är liksom, det här är värdefullt, det här är, och han menar ju då att sociala medierna påverkar det här, förstör det här, håller på att förstöra det här. Jag läste ju i din bok Genusdoktrinen här om den här, var det en myndighet du arbetade på, eller nästan var du var nästan som en han som klädde ut sig till en turkisk gruvarbetare, höll jag på att säga.
Ja, just det.
Vallraffar nästan här.
Med blackface och mustasch. Och det var inget som gick på. Det där med vallraff tror inte jag på.
Nej.
Jag går inte på.
Nej,
jag såg ju inte ens turkisk.
Men du beskriver ändå en vad heter den myndigheten?
Nationella sekretariatet för genusforskning. Det är en nationell instans eller centrumbildning, kanske man ska kalla det, som är placerat vid Göteborgs universitet.
Ja.
Ja, så det är ju en del av universitetet.
Ja, men det är en institution kan man säga.
Kan man säga.
Ja. Mm. Och du beskriver ju där liksom hur att det är nästan, det är många saker med det, men dels att de själva är väldigt, de verkar vara aktiva på sociala medier ändå. Sociala medier är väldigt viktigt. Jag vågar inte ens gå in på Twitter och söka mig själv och mitt namn. För jag vet ju hur elaka folk kan vara. Liksom.
Ja.
Och ska jag ha en debatt med någon på Twitter som är taskig mot mig? Jag behöver inte läsa det.
Nej.
Liksom.
Nej.
Så jag har liksom tänkt att men det här är ju det är skit. Sociala medier är faktiskt riktigt dåligt.
Ja. Ja.
Och så även ett annat exempel, Goodreads... kom ut med en roman nyligen, men så gick jag in lite och kollade på vad de hade skrivit om det, och också så här fruktansvärt, en del är ju bara positiva så där, men man vill liksom inte ha den här oerhört negativa omdömet, man behöver ju inte, det påverkar, det kan ju förstöra en stad liksom, om man läser något som är astaskigt eller
Sådär. Det är ju men... folk som mejlar mig ibland och ska bråka om någonting vi har sagt.
Ja, visst.
Inte så många, men ibland.
Nej, det händer ju.
Då brukar jag säga, du verkar skitsmart, du får en egen podd, säger jag. Ja. Det är väl bra.
Ja. Jag har ju väldigt låg tolerans för sånt där. Men ja. Vad var det jag tänkte? Jo, den här... Den framstår ju som dysfunktionell, den här institutionen, jo, när man läser din bok.
Det de gör med sociala medier, eller gjorde då när jag var där, jag tror att man får skilja på vilken synsätt man har på det, om det är någonting man så att säga, där man interagerar med människor eller andra tänkande, skrivande, talande människor som man, där man tar in, jag påstår något och sen så tar jag in vad säger andra om detta. Eller om du betraktar det som ett fora där du undervisar dem. Mm. Som läser dina poster eller tar del av dina delningar. Och sekretariatet när jag var där i alla fall använde det i hög grad som ett sätt att undervisa. Mm. Att förklara, detta är viktigt nu. Mm. Detta är rätt att tycka. Här är de ni bör läsa på det här området. Och naturligtvis att marknadsföra sig själv. Men de hade en sån här grej att de gjorde några... filmer i samband med den 8 mars där man skulle tala om vilket som var den viktigaste feministiska frågan just nu. Och allt det där hade, alla de filmerna hade karaktären av att man undervisar lyssnaren, läsaren. Mm. Så det är ju ett förnovenperspektiv i detta då som där respons som skulle kunna vara negativ eller så att säga säga att ni har fel i detta och detta är inte alls intressant. Den vill man inte ha. Mm. Och när Ivar gjorde började på sin granskning som föregick genusdoktrinen då, och det var debatt i Opinion Live eller vad det där programmet hette då, var man oerhört ovillig att delta i detta. Man vill inte ställa sig och faktiskt ha en disputation, alltså att diskutera. Du säger det här, jag har argument mot, då svarar du och så går vi vidare på det viset. Mm. För tanken var då att om man hade gjort det, man ställer sig jämte mig till exempel, ingen av dem har ju gjort det nu heller efter boken, då legitimerar man min kritik.
Ja, det är detsamma
som, det samma som att säga att eftersom jag lyfter inte mig, jag sänker mig till din nivå nu och lyssnar på din kritik och svarar på den, då är det detsamma som att ge den
affirmerar man på något sätt den andra.
Det är en vansinnigt korkad idé. Men jag gjorde faktiskt en litteratursökning på genusdoktrinen för att se eventuell akademisk kritik. Mm. Och då hittar jag, vet inte om du har gjort det själv, men då hittar jag ju typ ett specialarbete och en C-uppsats.
Jaha.
Och all ära till de studenterna. Ja. Men sen när jag kollade bara snabbt i det och jag vill inte hänga ut någons kandidatuppsats liksom. Då talar man inte överhuvudtaget om vad boken handlar om.
Nej.
Utan då istället så talar man om hur antigenusrörelsen och liksom att det
blir någon slags... personifierar den då.
Ja, så då blir det bara ett samtalsanalys istället, och jag ska faktiskt, nej det kan jag inte för min telefon används till inspelning, men det som stod var i princip att hur diskuteras de här typen av frågorna av antigenusrörelsen. Mm. Och just det, de anklagar er för positivism också. Vilket jag tycker är humoristiskt att det är en anklagelse. Men bara så du vet så är du positivist nu, Anna-Karin. Men det slående var ju, som du säger, det är ju avsaknaden av. Ja. Då hade du, där finns det ju ett bra tillfälle att göra riktiga akademiska arbeten som blir konstruktiva. Ja. Men de finns inte.
Nej. Och det där är, alltså det finns ju apropå det du sa innan Andreas om att när man läser om sig själv, att det ändå tar en. Även om man vet, man kan liksom tänka den här personen står för den och den synpunkten, därför kommer vederbörande att hålla med. Det kryper ändå in under huden, särskilt när det är kollegor eller personer man har jobbat med under många år tidigare. Och så var det ju för mig när boken kom ut. Att jag såg ju då hur, det finns till exempel ett Facebookgrupp som samlar ganska många forskare som heter Högskoleläkare. Så finns det en utbrytargrupp som heter Universitetsläkaren. De ligger i någon slags fiendskap med varandra. Men där diskuterades ju denna bok på olika sätt då. Mestadels negativt. Men det som var den återkommande kritiken var inte att vi hade fel där och där och där och där. Utan det är ju inte en akademisk produkt. Alltså den här har ju inte gått igenom våra peer review-system. Den här är inte ventilerad på något högre seminarium någonstans. Därför behöver vi inte läsa och ta den på allvar.
Ja, okay. Mm.
Och då kan man ju genast tänka, låt oss då se andra såna här bubblor som man har, ballonger som man har satt en nål i och pyst ut luften på. Där akademin inte har förmått själv att göra den här interna granskningen. Alltså Macchiarini-skandalen är ju en sådan till exempel. De apatiska flyktingbarnen är ytterligare ett exempel.
Sokal-studierna, Sokal 2.0
ja,
och så
precis.
Vidare. Lindsay.
Och där man visar att de här systemen som ska slå till och säga detta är en undermålig produkt, det här kan inte så att säga få akademins stämpel på sig. De funkar inte alltid.
Nej.
Och det blir på något sätt dubbelt illa om man då därutöver säger att externa produkter, gjorda av, jag menar jag är ju ändå forskare. Ja, vi har använt vetenskapliga metoder när vi har gjort detta, kvalitativa sådana.
Ja.
Det behöver vi inte bry oss om.
Nej.
För det är inte vi som har producerat den inom den här fina byggnaden med elfenbenstorn och så.
Alltså egentligen om jag träffar ett fyllo på gatan och han säger någonting som jag får fundera på.
Mm.
Nu låter jag godigt signalerande. Mm. Men alltså, det spelar ingen roll var det kommer ifrån. Egentligen. Alltså, en av mina favoriter är ju Diogenes också.
Du beskriver ju här i boken genusvetenskapens radikalisering är en konsekvens av att man har separerat sig i egna stuprör. Man har egna institutioner och tidskrifter. Och den här, just det som boken handlar om är ju genus, det vetenskapliga, som har, skulle jag säga, det verkar som de har en paranoid syn på omvärlden. Och det är lite, eller det är liksom, de är dels katastroftänkande och många av de här negativa tankemönstren som Haidt skriver om i The Culling of the American Mind också, som ni också refererar till. Liksom. Och att till exempel då biologin, det kallas ju då, kallar de ju biologism direkt.
Mm.
Och den, och det är antifeministernas och fiendernas föreställningar. Och liksom, den som också citerar någon som är docent i matematik som säger att jag tycker det att en vetenskap som arbetar med biologiska skillnader, den förstör bara. Den stör jämställdhetsarbetet. Den har inte där att göra. Liksom, biologi har överhuvudtaget inte i akademia att göra. Eller vad menar de?
Nej, jag vet.
Eller den är så känslig så man kan inte, den ska inte vara där då.
Nej, om den då skulle indikera att det kan finnas, vilket det gör, skillnader på gruppnivå mellan män och kvinnor. Till exempel i frågan om hur man mognar och hur hjärnan, vissa delar av hjärnan utvecklas. Då skulle det kunna ha bäring på hur man organiserar undervisning i skolan. Eller det kan också till exempel förklara varför pojkar hackar efter så himla mycket i vissa av ämnena i skolan idag. Därför att flickorna i vissa fall på gruppnivå är nästan uppåt 1,5-2 år före. Men det är den typen av omständigheter, fakta, som forskaren här inte vill ha.
Mm.
Därför att då skulle det kollidera med ett program för universitetet som säger att det finns inga skillnader överhuvudtaget. Det är det enda viktiga. Det finns inga skillnader. Det enda som finns, som vi vet, det är att män har haft fördelar tidigare. Det måste vi väga in.
Det är alltid gruvarbete och sånt.
Nej, men och det är ju så en intressant logisk kullerbytta i det där. Att det finns liksom den skillnaden. Den ska man på något sätt sen i efterhand då. Nu måste vi göra reda för det. Så att man liksom, ni får stå tillbaka. Män får stå tillbaka nu. Så att vi kan rätta till den här ojämlikheten. Ojämställdheten som har varit århundraden bak i tiden.
Men,
det är en bizarr tanke, tycker jag.
Jag läste en artikel för några veckor sedan. Då var det Kvibergsskolan. Och då gick de ut i GP. Och då var det en bild. Då var det en lärarinna som, ursäkta uttrycket, såg ut lite som en hippie. Och så var det en kille där som inte såg så karig ut på bild. Mm-hmm. Och så var det, nu har vi nolltolerans här på skolan för negativt machobeteende. Och sen radade de upp 10 grejer som bara gäller pojkar. Mm. Och då tänkte jag bara, okej, liksom, med det här toxiska skvallret, det är det. Mobbingen i sociala medier och så vidare. Men då är man ju helt blind för detta. Liksom, att, ja. Och de kanske hade bråkiga killar där. Mm. Men det blir ju, det blir... Jag bara tänkte, fan, ni har inte tänkt igenom det här ordentligt. Nej. Det var min tanke. Ni har inte satt er ner och bara, vad innebär det här nu när vi bara riktar någonting mot pojkarna? Eller vad liksom, det känns inte som att de har gett er någon tanke. Jag vet inte om du känner igen den känslan. Att...
Jo, och det finns ju faktiskt en forskare, jag tror han är verksam vid högskolan i Borås nu, heter Fredrik Zimmermann, som är en av de få forskare faktiskt inom pedagogik- didaktikfältet som har vågat öppna upp för att det kan vara så också att vi måste väga in andra omständigheter och bara hänföra allting till att det är toxisk maskulinitet eller att det bara är normer och så vidare, utan annat spelar också roll, men man har inte inom pedagogiken velat glänta på den dörren, utan där har man då haft den här förhållningssättet istället att vi talar inte om hjärnan.
Nej.
Vi talar om normer och negativa värderings- eller fostransstrukturer eller någonting liknande. Och då hamnar man ju i den gropen som du just beskrev då. Ja. Att uppstår ett problem, ja, då måste det ju vara den kulturen som omger er eller som ni, så att säga, de identiteter ni strävar.
Gener är inte förklaring. Det går inte att närma sig generna eller genetik.
Nej,
eller biologin,
hjärnan,
nervsystemen.
Men jag har ju bara hållit på med psykologi, och jag märkte ju ganska tidigt att även saker som är en vanlig grundbok i psykologi på sidan 100, plötsligt så blir det så här, det här får man inte prata om. Nej. Även fast det är med i grundboken. Ja. Och jag har massa exempel på det. Jag drar mig för att säga mina exempel, men några av dem är ju, men som du var inne på, pojkar, då är det speciellt fettvävnad i frontalloban, där pojkarna kommer ikapp tjejerna när de är 27. Och liksom, det är ingen liten skillnad, det är en väldigt stor skillnad, och det är ju det som brukar kallas för exekutiva funktioner, som impulsivitet och såna här saker liksom. Och då är det bara 27 liksom.
Ja.
Och det här är ju killmobbing, va? Mm.
Men det som är, för jag tänker att när man står och balanserar här mellan å ena sidan då kritisera lärarutbildningarna och läraryrket för att ha på ett dåligt sätt vägt in de här omständigheterna. Å andra sidan den risk det skulle innebära att man bara åberopar den typen av liksom biologiska omständigheter eller hur utvecklingsgången ser ut på då aggregerad nivå på gruppnivå. Det är ju att, nu ska vi se här om jag har hittat tillbaka till tråden, det gör jag nog inte. Vad tusan var det jag skulle säga, det var något mycket begåvat.
Det var,
kanske inte har frontalloben, har inte utvecklats
vara,
riktigt
nej.
Där för mig. Nej, jag tappar tråden.
Ja, skitsamma. Säg till om du kommer på den.
Istället för, jag vet inte, i pedagogikområdet i allmänhet är väl kanske inte helt genomsyrat av genusvetenskap.
Nu vet jag det. Får jag lov att säga det? Jag skulle säga så här. Det säger ju ingenting om det du just sa som exempel då. Alltså hur vi utvecklas olika och så. Det behöver ju inte användas för hur vi... Det är inte normerande för hur vi organiserar samhället.
Nej, precis.
Och det är ju den andra liksom gropen i detta. Att ta de här omständigheterna för hur grupper utvecklas olika och vilken tid det tar. Och säga att därför bör kvinnor exempelvis inte vara i yrkeskategori X, Y och Z. Och män bör inte finnas i område D och D. De två sakerna hänger ju inte ihop, tycker jag. Men däremot kan vi använda oss av det vi vet om utvecklingskurvor och liknande och mognadsprocesser för att underlätta så att man då likställer möjligheten att tillägna sig undervisning eller fungera på rasterna eller så vidare. Va? Och det är väl det där jag tycker att när man blir för mycket av att prata biologi och hjärnans utveckling, då kan man ibland snubbla lite in på därför, så därför är män mer lämpade för det här mm. yrket mm. eller kvinnor är mer lämpade för det här yrket. Och då är inte jag med längre. Nej. För att jag tycker inte att man tar det hoppet. Men däremot kan det få bäring för hur vi organiserar och strukturerar undervisning i skolan. Mm. För att optimera möjligheterna för mig att lära.
Mm. Orwell skrev i en essä jag läste från 1947. Det är länge sedan nu.
Ja.
47. Då skrev han att truth versus untruth. Att det är aldrig högt på dagordningen. Det, den problemet. Utan, och då kritiserar han journalister som skrev positiva saker om Sovjet. Som Orwell var jävligt förbannad på. För att det verkar inte så bra med Sovjet. Det vet vi ju nu mer än man visste 47. Han var så irriterad. Och då skrev han det just att det här, sanningen versus osanningen. Det är liksom inte... Det är inte det man vill vidröra. Och jag tror att det kan vara lite där precis. Också. Att hjärnans utveckling eller andra saker. Det är ju ett rabbit hole hela den världen. Mm. Det blir, jag brukar säga till folk att det blir värre ju mer du lär dig. Brukar jag säga. liksom, läs 5 artiklar i Journal of Intelligence och känn efter liksom. Men just att det hamnar någon annanstans där liksom. Men jag tror du har rätt i, det att folk drar för mig. Folk tror att så fort man är teknisk då ska vi tillbaka till 50-talet och slå elever och sånt. Jag tror det stämmer. Ja.
Men det nationella sekretariatet för genusforskning. Man förstår ju att de är fullständigt... att de köper att det är patriarkatets fel, att det finns skillnader mellan män och kvinnor, olika grejer, könsmaktsperspektivet, de har det. Men det är ju... och så det här då, deras tänkande då ska då genomsyra hela universitetsvärlden. Är det det? Det är deras idé. Det är idén med... Eller
det... Vad som är deras existensberättigande?
Ja, det är ju intressant.
Alltså vid den tiden när jag var där så fick de med jämna mellanrum uppdrag av i så kallat regleringsbrev. Alltså det som ger universitetet sina riktlinjer och vad vi ska fokusera på de kommande åren och så vidare. Och då fick man ett uppdrag att bistå alla lärosäten, alla högskolor i Sverige i att implementera den här typen av idéer, jämställdhetsintegrering då. Mm. Och jämställdhetsintegrering, alltså att man ska tänka på jämställdhet när man fattar centrala beslut, när man rekryterar och så vidare. Det i sig ser inte jag som någonting farligt. Det är rätt så rimligt att man funderar över också hur har vi en säker rekryteringsprocess här? Är vi säkra på att vi får den som är bäst lämpad och inte bara den som ser ut ungefär som vi gillar att man ska se ut och så vidare? Men från det gick det till ett stödprogram som var rätt långtgående, menar jag i alla fall och Iva, att implementera också teoribildningar som i bitar är rätt extrema.
Genusvetenskapens olika idéer om intersektionalitet.
Ja, precis. Och maktordningar.
Maktordningar, könsmaktsordningen.
Och privilegier och liknande.
Och deras idoler och deras ideologiska och vetenskapliga inom citationstecken är personer som Judith Butler kanske då som säger att könet är en social konstruktion. Mm. Och kön är något som görs. Och man ska inte använda begreppet gravida kvinnor utan gravida människor.
Mm.
Och också en marxistisk koppling för feminismen och genusvetenskapen hänger ihop väldigt starkt antar jag. Och då finns det ett marxistiskt arv där.
Deras version av feminism i alla fall.
Har det. Ja, ja. Mm. Men sedan skrev ni en sak som jag uppmärksammade liksom, att regeringen har slagit fast att kön är en social konstruktion. Stämmer det liksom? Är det sant?
Det hämtar vi ur en text som då hade status, som den har nu vet jag inte, men som då hade status av att vara ett vägledande text för hur man närmar sig de här frågorna. Och om man då formulerar sig så att kön är en social konstruktion i en text som i sig är riktningsgivande, som i sig är överordnad andra underdokument för hur man utformar politiken, politikområden och så vidare, då blir det ju det diktatet som ska styra igenom. Och där finns det då en tråd till den kritiken Ivar och jag framför till hur andra, till exempel Chalmers tekniska högskola eller KTH i Stockholm, hur de lägger upp sitt jämställdhetsarbete. Därför att det har samma karaktär av att den överordnade tesen, eller dogmen då, är att kön är en social konstruktion. Och det är så vi förstår och det är så vi talar om kön.
Vi talar inte om hjärnan och gen.
Nej, precis. Och då gör ju det att
inte biologi.
Man lägger också en våt filt på hela det akademiska samtalet. Och på utbyten kring det här sättet vi arbetar nu med jämställdhet här på avdelning X på högskolan Y. Är det vettigt och rimligt? Eller finns det möjligen en kollision emellan det och vår akademiska frihet som forskare? Hela den debatten blir strypt. Och vi hade ju delvis problem när vi intervjuade jättemånga inför den här boken, men väldigt många, precis som den där professorn jag ondgjorde mig över när vi började vårt samtal här, ville inte vara med i eget namn. Trots att de då hade feta positioner på sig vetenskapsrådet eller någon annan inrättning där man var rätt så trygg i sin anställning, men man vågade ändå inte så att säga var med i sammanhanget och säga jag ser att här finns det möjliga konflikter mellan då forskarens frihet i vad man undervisar om och hur man kan ställa forskningsfrågor och så. Och det är det allvarligaste tycker jag.
Det är allvarligt och jag tror att en viss förklaring till det är också att när de här personerna väl har varit med så har de bara blivit överkörda. Eller det är så inlärd hjälplöshet. Jag har ett exempel på det. Nu är han dessvärre borta. Men Magnus Lindgren som hade professuren i neuropsykologi i Lund. Han var med i en arbetsgrupp för att se vilken bok de skulle ha i neuropsykologi på psykologprogrammet i Lund. Och det tyckte ju han var kul eftersom det är hans professor då. Det slutade med att de valde den sämsta boken han kunde komma på. Som undvek alla, liksom, den sämsta boken som Magnus visste i det. Det var den till slut som de valde på programmet. Och jag menar, om någon är med om det tillräckligt många gånger, då till slut liksom.
Det är en total desillusion.
Ja, men ork, det är ingen, jag fattar det.
Hojta förresten om du vill ha lite mer vatten så kan jag gå och hämta det.
Jag skulle gärna vilja ha kaffe. Det kaffe. Finns där i den maskinen där borta. Kan man inte ta där, får vi det?
Jag har ingen aning, men vi tar ett litet break då. Ja.
Men det som är lite otäckt, höll jag nästan på att säga. Men det är lite obagligt, eller det är... Det är så konfliktfyllt när det gäller just genusvetenskap eller den konflikten som finns här. För det är som om de har antagonismen inbyggd i sitt tänkande väldigt starkt. För det är patriarkatets fel. Och då är det männens fel i princip. Och då är män ska liksom backa och som ni nämner någonstans. Heter hon Yvonne Hirdman eller någonting? Hon liksom... väldigt hård historiker, väldigt feministiskt inriktad. Men hon liksom beskriver, men det var så gött när jag kunde säga håll käften till en manlig elev sådär. En manlig elev som ville ställa en kritisk fråga eller liksom, men håll käften.
Hon kanske tyckte han var lite femi. Nej, jag skojar.
Nej, men då var hon en hjälte då för att hon på något sätt... jävligt trist miljö. Jag är glad att jag inte har någon akademisk bildning, höll jag på att säga. Nej, men det känns nästan skönt att inte vara i den miljön. Mm. Det som en poet sa, eller jag såg ett föredrag, han sa sådär att, ja det var flera år sedan nu, men han sa att universiteten är en död miljö, då menar han mer intellektuell död miljö. Man är inte där för att ha det intellektuella samtalet, det är oromantisk miljö skulle jag säga. Det är inte så här, drömmen om dark akademia eller någon romantisk bild av det akademiska livet existerar liksom inte. Man kommer inte finna det där, utan det finns kanske snarare i poddar när jag sitter på kafé eller en krog med Oscar eller med andra. Men det är liksom där samtalet finns.
Ja, liksom. Ja, men det är många trådar samtidigt, men den i ett av liksom bevekelsegrunderna för mig till att gå ut med den kritiken som genusdoktrinen ändå bär och som jag sen har försökt att hamra in på olika sätt och vis i samtal just som de du beskriver. Det är ju att jag tyckte att tillvaron där på sekretariatet och det jag såg när vi besökte andra lärosäten och pratade om genusfrågor. Det var en, så att säga, en spiral neråt eller en rörelse bort från det som ett universitet ska vara. Mm. Där man ska ha högt i tak, men där också det är det bästa argumentet eller de bästa beläggen som vinner, snarare än om det är det rätta då, det som politiken har dikterat. För skeendet på sekretariatet banade väg för att, eller jämställdhetsintegreringen ska säga, banar väg för att politiken och akademin sätter sig i samma båt. Så att det som är själva kärnuppgiften för ett universitet, för en forskare, att kritiskt granska samhället, kulturen, människan, klimatet, vad som, you name it, alltså, det är någonting som ska ske fritt från politikens styrning. Politiken kan säga det här är ett viktigt område, vi behöver forska här, men man får inte säga ni ska göra det på det här sättet och med de här teorierna. Mm. Och när jämställdhetsintegreringen fick den skarpa styrningsutformning som jag menar att den har och hade då kvävs universitetet. Mm. Och då blir det mer av det du beskrev som så att säga ett dött centra eller ett dött ställe.
Jag myntade också ett ny term, tänker jag, en normativ antagonism eller normativisering av det antagonistiska tänkandet som liksom blir en självklarhet, för det liksom för man också det du nämner väldigt mycket att men normerna ska förstöras.
Precis.
Normerna är förtryckande. Mm. Ja. Normerna har skapats av de här onda männen.
Ja.
Och då ska man i princip helst sabotera normerna.
Ja.
Ja, just det. Normerna är det som är förtryckande enligt den intersektionella teorin.
Precis. Men och där rör du vid det som är, tror jag, jag tror inte att man ska fästa sig så mycket vid att det är mannen som sådan som är fienden här. Utan det är snarare en viss kultur, det är en viss, ett visst synsätt, en viss vetenskaplighet eller ett visst sätt att förstå vetenskapen som man attackerar. För den som är fienden här egentligen är ju alla de ideal, alla de värden, alla de normer som upplysningstänkandet har gett väst.
Mm.
Eller som har format väst. Det är det som är under attack här. Mm. Och då blir män, inom citationstecken då, bärare av detta. Mm. Stora, vita, manliga tänkare. Filosofer.
Jag tycker det är komiskt med tanke på att de flesta manliga forskare, speciellt inom liksom hårdvetenskap, är ju så här ganska knepiga Asperger-personer som inte bråkar med någon och inte vill. Alltså det är väldigt så här.
Ja. Nu anför du ju någonting hur det faktiskt är.
Ja, just
som om det
just
skulle vara någonting att man förhåller sig till det. Då faller ju hela det här korthuset. Ja. Utan striden finns bara om man projicerar bilden av att vad akademin är, det är den här bastionen av det västerlandets förtryck av minoriteter, av kvinnor och så vidare. Då är det vi så att säga avfyrar salvan mot och det är det vi attackerar. Jag tycker att Douglas Murray i den här War on the West, han har många poänger i att, han går också till ytterligheter i sitt resonemang, men han har en poäng i att man har en efter en avfärdat och tagit bort de tänkare som tidigare var stommen i vår kanon, i vår akademiska kanon eller vetenskapliga kanon, Kant och så vidare, hela det gänget. Men man har behållit vissa, bland annat Marx, och man har behållit Foucault.
Mm.
Och vad var Foucaults, vad var centrat för? Så vad var hans måltavla i nästan alla av de verken som han skrev?
Ja, det har inte jag förstått ännu. Jag har läst hur mycket Foucault som helst. Så,
Men han attackerar ju det västerländska samhället.
Ja, han ville fucka upp normerna även han. Och han ville liksom bryta ner makt, power relations mellan då män och kvinnor, barn och vuxna, ung och gammal.
För det hade med hans egna preferenser att göra.
Ja, precis. Men också, det var ju liksom Man skulle medvetet bryta sönder de här normerna och de maktstrukturerna. Och det kommer ju tillbaka också i genusvetenskapens tänkande. De har ju köpt honom med hull och hår på något sätt.
Ja, precis.
Men jag måste passa
och så
på
finns det ju andra, Deleuze och Derrida. Mm.
Men jag måste passa på, för när jag gjorde research inför Anna-Karin när du skulle vara med oss här, så spanade jag in din avhandling. Och den är ju så här, basteorin i den är ju Foucault.
Ja.
Och då tänkte jag så här, jag ska vara helt ärlig, tänkte jag så här bara, fan, det måste vara något som har hänt här på vägen, tänkte jag. Att det måste ha varit någonting mellan skola, avhandling och genusdoktrinen, så tänkte jag det måste ha liksom skett någonting. Men jag kanske har fel, men det var det jag tänkte, jag är bara ärlig.
Men en del i att jag har kunnat vara så kritisk som jag är och försökt att argumentera mig fram genom detta är ju att jag har ju läst det här är ju teoretiker jag har läst själv och använt mig av. Jag vet hur man gör när man använder Foucault och jag vet hur lätt det också är att driva fram ett resultat med den analysmodellen och med diskursanalys och så vidare. Det är oerhört enkelt. Ja. Man observerar något, sen ger man det ett namn och så säger man, kallar man det, här är den diskursen. Ja. Titta, nu ser vi hur den diskursen opererar här. Ja. Och så hittar man lite röster som ger exempel på att man artikulerar denna diskurs. Och så ser man då hur makten opererar i detta. Och så finns det en motdiskurs. Den är ju oerhört aptitlig på så vis, teorin va? Eller det teoribygget. Mm. Men om jag får försvara mig själv lite grann så är det ju så här att det som är den röda tråden i det jag har gjort, det handlar om kritiskt tänkande.
Det tänkte jag också på, ska jag säga.
Sen har jag väl varit olika bra på att själv använda det kritiska tänkandet. Men jag skrev faktiskt i våras en text om min avhandling och där jag vände den kritiska blicken mot mig själv.
Ja, just det.
Så jag sågade lite min avhandling på just den grunden som du anför här, nämligen att jag såg inte dem, jag blundade för en del av de inbyggda motsägelser eller omöjligheter som fanns i läroplanen vid den tiden då jag gjorde min studie. Och istället så riktade jag all kritik mot hur lärarna arbetade och så vidare. Så att det, jag tänker så här, avhandlingen är inte produkten här utan det är jag. Så om jag klarar ut att så att säga hålla vid liv den här kritiska blicken och också vända den mot mig själv, så är det ändå någonting vunnit i det.
Jag tror att det, precis som du säger, det tänkte jag också, att liksom det kritiska tänkandet här är ju det är det som är kärnan i det. Allting annat är bara hur man skriver det. Och jag uppriktigt sagt jag fattar inte riktigt det arbetssättet som man gör när det är mer kvalitativt. För jag liksom jag ställde en fråga en gång till en person som undervisar i mer kvalitativa metoder. Och du säger, okej, men om någon fuskar då, hur märker ni det? Och jag har aldrig fått svar på det. Liksom. Hur kontrollerar ni?
Du menar i intervjuet så liknande?
Precis. Ja, vilket jag vet folk som har gjort faktiskt. Att man bara, jag vet ungefär hur ungdomar snackar. Och så är det ingen som kan kolla det och så vidare. Skitsamma, det är en passus. Men det jag tänkte på, för jag läser just nu Thomas Kuhn. Hans bok om The Structure of Scientific Revolutions och om vetenskapliga paradigm och så vidare. Mm. Och Kuhn används mest nästan inom pedagogik, sociologi, alltså inom det området sådär liksom. Han försvinner lite när det blir mer hårdvetenskapligt, för det var i första hand Kuhn kritiserade vetenskapliga paradigm. Men då tänkte jag bara, fasen, Kuhn kanske man borde också använda mot sig själv liksom. Just det här bara, är vi i ett paradigm nu? Är det här är? Är det det genusdoktrinen? Är det liksom, och i så fall så är du en anomali i det paradigmet. Kuhn själv skrev, och det här är 62, att samhällsvetenskaperna har ännu inte nått den statusen att de befinner sig i paradigm. Men nu har det gått 60 år. Så ja, det var bara en tanke.
Och där tycker jag man kan koppla tillbaka till Haidt också, för att Haidt har ju tittat på mycket om hur diversitet i, alltså i vad mån det finns spännvidd i vilka politiska åsikter som ryms inom sig sociologifältet eller inom någon av de andra samhällsvetenskapliga disciplinerna. Och där han visar på hur det där har under precis den tidsperioden som du beskriver har smalnats av så att i princip finns inga konservativa, inga forskare som identifierar eller anger sig själva som varande politiskt konservativa. Och då säger han, Haidt, det är inte så att det behöver vara 50-50 än 60-40, men det måste finnas någon. Aha. Det måste finnas någon som ibland går emot oss och öppnar upp för ett annat sätt att förstå ett fenomen eller tolka ett problem.
Jag tror psykologi hade 95-5 ja. När de mätte republikaner mot liberaler i USA. 95-5.
Och då är det ju mycket stor risk att de fem inget säger.
Nej, precis. Mm. Och det, för de orkar inte liksom.
Om man ska vara helt brutal, kan man säga att det inte existerar ett vetenskapligt paradigm inom samhällsvetenskapliga frågor? Eller hur man gör egentligen, överhuvudtaget kanske då, eller viss samhäll. Men att det finns ett politiskt pseudovetenskapligt paradigm egentligen.
Alltså menar du nu att huruvida det är vetenskapligt eller ej, eller tillräckligt vetenskapligt för att innefattas i paradigm?
Jag menar att det är ett paradigm, men inte på det sättet som Kuhn tänker att det är ett vetenskapligt paradigm.
Nej,
men det är ett politiskt, det är ett ideologiskt paradigm som bryts mot mer klassisk konservativ syn på vetenskap eller upplysnings. Ja,
för han skriver tänkande. Att paradigmkrisen uppstår, den kunianska krisen uppstår när tillräckligt många anomalier inte går att beskriva med de verktygen man använder. Och då tänker jag till exempel då i pedagogik att plötsligt säger så här bara, ja men pojkarna halkar efter.
Ja.
Och våra verktyg beskriver inte detta. Nej. Och det är det som blir liksom det kriskopplingen i den.
Ja,
ja, som hjärnforskning.
Nej, men jag tror det är ett bra sätt att beskriva det, Andreas, som du sa där. Och det är som intressanta inom humaniora exempelvis. Alltså, jag är ju humanist i grunden och har mina ämnesstudier där egentligen. Mm. Men hur så mycket av litteraturvetenskapen och historia också för den delen alltså har muterat och blivit... Där man i många vetenskapliga projekt, forskningsstudier eller avhandlingsstudier inte ser litteraturen, exempelvis om man då tar något gammalt klassiskt verk och så försöker man ge sig på det. Det är aldrig så att verket finns i egen rätt, utan man använder det alltid för att det ska tolkas utifrån någon norm eller någon idé nu som vi har. Och utifrån den positionen jag har här och nu och utifrån mina egna personliga uppfattningar och erfarenheter. De ska gärna då bära spår av någon form av utsatthet eller underordning eller annorlundahet. Mm. Så kommer jag att tolka det här verket. Och då tappar ju, alltså klassikerbegreppet blir ju helt tömt på innehåll då också. Mm. Och jag har läst en hel del, alltså... bizarra avhandlingar faktiskt får jag säga som gör det med klassiska verk, om det så är Karin Boyes diktning eller om det är någon av Söderbergs verk och så vidare, men där man säger jag tänker ignorera samtiden som det här verket tillkom i och bara titta utifrån att om det var så att det här verket kom idag, vad kan jag då läsa? Det är slappt och slött att göra på det sättet, för då bemödar man sig ju inte om att försöka förstå utifrån den tiden eller vad som, ja.
Man behöver inte förstå en kontext. Man behöver inte förstå den historiska kontexten. För då, det är ju som att tala med fienden också på något sätt. För då måste man leva sig in i hur det här samhället fungerade. Men då blir det också att på något sätt erkänna någonting fel kanske.
Minns du det, Andreas, att jag snackade om Mary Beard, tror jag det uttalas.
Ja, just det.
Att jag gillat hennes när hon ska snacka om Rom och sånt. För att hon, då är... Plötsligt säger så här, slavarna är proletariat och det blir väldigt så här, hon använder verkligen tycker jag det moderna klasstänkandet och den moderna synen på arbetare och företagsägare och så vidare. Fast plötsligt så är det Rom Och då blir jag lite så här, bara, men vad fan, det är inte riktigt det, tänkte jag. Mm. Det är inte samma sak att vara slav som att vara en gruvarbetare i England 1890 eller
så. Ja, men det är som att säga att Shakespeare var queer eller någonting. Ja. Men jag tänkte återigen på genusvetenskapens idéer. De är ju ideologiska mer än liksom vetenskapliga, med queer, transfeminism, vithetsstudier. Mm. Det är ju ideologiska idéer och tankar. Mm. De har ju rasifiering och det är ju ideologiska idéer. Mm. Liksom.
Jag tycker Richard Feynman myntade det bästa, och det är cargo cult science. Det myntade han första gången när han höll sån här, i USA så är det någon framgångsrik person som håller tal när studenterna är klara. Så han gjorde det på California Institute of Technology, och sen så skrev han också om det i sin bok typ 85 som heter Surely You're Joking, Mr. Feynman, som är jävligt bra. Mm. Men, och då beskrev han det som cargo cult science, att för de här cargo cults, de är på söderhavsöar, och så har de träffat på amerikaner där under andra världskriget. Sen försvann alla amerikaner för att kriget mot Japan var slut. Och då börjar de skapa en kult där man bygger något som ser ut som en landningsbana. Och man bygger ett kontrolltorn. Ja. Och man liksom, och man har idéer om att det ska landa plan med mat. Och det blir en kult liksom. Mm. Men som Feynman säger, ja, fast det landar inga plan. Och det är det jag tror att det här är, att man talar om det som att vi har en egen terminologi och vi har sett att undersöka det på. Men
vårt eget hemliga språk.
Ja, men det landar inga plan. Det är hårt, men liksom, det landar inga plan, tror jag.
Nej, men och det är i detta, vi citerar ju Dan Lahammar som är en mycket välrenommerad forskare i Uppsala, medicinare, som gör, han säger att det här är, och vad är, vilket ord använder han? Innehållet eller essensen är i alla fall att det här är bitterhetsdriven forskning. Så säger han. Så säger Dan Lahammar. Det är inte vi som använder den här etiketten utan han. Nämligen att det i hög grad kanske är personer som har varit med om en eller annan oförrätt och upplevt sig som då utsatta av samhället eller av en viss grupp människor. Och det är med den resterna av den bitterheten det gav upphov till som man sen går in och gör sitt vetenskapliga värv. Mm. Vilket också innebär att man har en mycket låg tolerans för kritik mot detta. Därför kritiken blir då personlig. Den är riktad mot mig. Den har just inte att göra med objektet, studieobjektet eller resultatet. Nej. Utan den riktar sig mot mig, min person. Och då igen kortsluts det vetenskapliga, liksom akademiska samtalet om detta. Och jag tänker att det finns också, slutet på våras så kom ju Sara Kristoffersons bok om Vita havet. Mm. Och Hela havet stormar, just, som handlar om det du nämnde här tidigare om rasifiering och tankar om hur färger till exempel då signalerar viss form av rasism och liknande, så att man kan inte döpa
mikroaggression.
Ja, exakt. Liksom, och den, hela den skildringen, hela det förloppet, låt vara om man läser i Sara Kristofferssons sammanställning eller bara tar del av nyhetsflödet kring det, visar ju hur en myndighet helt tappar greppet om att hålla fast med vad är vårt uppdrag, vad är rasism och vad är inte rasism. För bara det att någon kallar något eller beskyller någon för rasism gör ju inte att det är det.
Nej.
Men man kan ju nästan säga att den institutionen havererar på sätt och vis, för att det blir liksom som de här pojkarna som hamnar på ö nästan.
Alltså flugornas herre.
Det blir, uppstår en flugornas herre situation. Och jag tror jag har talat med dig tidigare, Anna-Karin, med liksom att lärarna plötsligt kan bli väldigt terroriserade. Mm. Dels av andra lärare naturligtvis som är superinne på de här idéerna då, begreppen och begreppen. Men också att eleverna får en väldigt konstig makt. Det blir en konstig, de börjar nästan terrorisera lärarna, upplever jag det. Mm. För läraren ska inte vara den här makt, så det är fel att ha en maktposition. Mm. Men liksom alla som lite mer common sense-tänkande människor förstår ju att en auktoritet är bra att ha. För det är liksom, ja, då, nej, men jag, nu får du hålla tyst och göra din läxa, Olle. Liksom. Så, ja, så gör Olle det. Och, liksom. Men han kan inte stå där och terrorisera sin mor varje dag. Och, liksom. Men det, jag upplever att det... Och det är också... I Heights, The Coddling of the American Mind, så är ju hans stora poäng att de som kommer in på college är fruktansvärt omogna, eller för omogna egentligen, för att vara där. Mm. De är inga vuxna människor. De hamnar, och det är flera som är inne på det här, de hamnar också på, när de kommer in i universitetsvärlden, så är det ett gated community där de egentligen inte, tanken är inte att de ska vara vuxna eller bli vuxna och tänkande, kritiskt tänkande personer, utan de ska ha det trevligt och liksom, deras utbildning kostar några miljoner sådär. Så det är klart att de ska ha en vattenrutschkana. Det är sånt han skriver här. Liksom. Men det ska vara trevligt. Yeah. Liksom mjuka kuddar i ett fint kuddrum. Och så har vi det där med safe spaces. Mm. Och så det är tragiskt att Sverige apar efter USA. Yeah. Så jävla osjälvständiga människor. Men det beror ju på att det är liksom en stark... USAs kultur är ju stark kraft naturligtvis. Stark propagandakraft skulle jag vilja säga också.
Jo, nej men och det är... Haidt är ju inne på mycket att i den där texten vi börjar med att tala om också om sociala medier, att det han och Lukianov såg där när de skrev den här tidigare nämnda boken då. Det handlar ju om när den generationen kommer in vid universiteten och hur universiteten förändras i takt med att de här känsliga... Och de har ju nu lämnat, den första omgången där är ju ute och är verksamma i samhället också. Vilket påverkar hur våra myndigheter och institutioner beter sig. Därför att den här känsligheten, den här överdrivna känsligheten för att bli kritiserad eller ifrågasatt påverkar också hur arbetslivet i stort organiserar sig. Jag tror att han, det var någon podd jag lyssnade på där Haidt berättade om hur han tidigare undervisade, så före hela den här trenden av känslighet och trigger warnings och mikroaggressioner, när han gärna använde sig av att kunna provocera, att göra, så att driva studenterna i en viss riktning och sen vända och visa att titta nu här, vad synliggjorde jag nu, vad ser ni för mönster här och så vidare. Och så sa han att kanske jag hade stod inför 300 studenter, det kanske var en, två av dem som inte riktigt fattade vad jag gjorde, men när vi var färdiga så hade ändå, jag hade med mig ändå 298 stycken och de hade fått en insikt. Nu vågar jag inte göra detta längre, därför att jag måste organisera undervisningen så att den passar den mest känsliga individen i salen.
Därför att
därför hela salen är inte bara, det är inte salen med förslutna dörrar, utan de har sina mobiltelefoner med sig, de kan filma, de kan lägga ut detta och då kan det gå liksom viralt och också sprida sig att den här professorn använder förtryckande metoder eller han sa den här saken. Jo, jag sa det att provocera medvetet för att göra en poäng. Det spelar ingen roll, det är redan ute där och nu så går det liksom världen runt och jag blir uthängd.
Det går inte att kommunicera.
Min kompis undervisade, det var sista års studenter på psykologprogrammet i Linköping. Jag hoppas jag inte säger för mycket nu så vet vad det är. Men i alla fall, då handlade han grupparbeten. Och så kommer de in massa studenter och sätter sig vid ett långbord. Och så har han kollat igenom och så säger han bara: ja, alltså det här var inte så bra. Jag vet inte om ni har förstått uppgiften riktigt. Tre bär lipa i rummet. Tre personer. Och då är det ju liksom... Då var det ju bara att lägga ner. Då går det går inte att prata med folk. Det här är inget skämt. Det här hände och det här är nu kanske 4-5 år sedan i Linköping. Klarar inte av det. Och det som är så tragiskt är att... Jag tänker ibland på hur Monty Python tog fram idéer. Då hade de liksom Cambridge-gänget och Oxford-gänget som bara krigar med varandra och bråkar med varandra. Och liksom, jag tänker ibland att ett seminarie, om det ska vara bra, då ska det också vara liksom fullkomligt brutalt. Men det måste finnas humor i det. Mm. Och så kanske man är sur i två dagar för att någon har tryckt till en ordentligt. Men så liksom, det är där det ska vara. Det är det som är det genuina akademiska samtalet som leder fram till riktiga saker. Mellanmjölkgrejerna, det, är ju, det blir inget bra. Vi utbildar inga tänkare. Alltså från grundskola upp till universitetsnivå. Bara det är, folk blir inte bra på att tänka, tror jag.
Nej, men det är också så att de, som incitamenten här driver ju en i en riktning där jag inte ska ifrågasätta eller inte ska göra de här sakerna. Det som vill jag klättra i karriären, i den akademiska karriären, då håller jag truten om de här sakerna. Då fogar jag mig och jag producerar texter som passerar seminariet utan att det blir tumult, utan att någon får utslag av det jag föreslår eller skriver eller den kritiken jag framför. Sen är ju också forskarsamhället idag också inom i princip alla av de ämnessfärerna organiserat så att man jobbar i grupper i mycket högre grad. Också inom samhällsvetenskapen och humaniora, att du är inte individ på det sättet som du kanske var förr som samhällsvetare, utan du ingår i ett lag där du måste på något sätt ha någon slags grundlig samsyn kring vilka teorier du använder. Och det tror jag är...
låter som en stalinistisk idé. Men för han älskade ju att konstnärer ska inte vara individer, de ska inte göra saker själva. Och många så här poeter som jag känner till, om jag ska välta, eller de älskar att skriva dikter tillsammans. Så de kommer ut med en gemensam diktbok. Vi har gjort det här tillsammans. Den handlar det ofta då om vithetens förtryck och sådana grejer. Men det låter som en tendens då. Att man är inte individ, man ska vara ett kollektivt producerande och följa linjen liksom.
Och då innebär det ju att när man gör något sånt som det jag gjorde, att man går emot det som är i tiden. Och det som makten signalerar på alla sätt och vis att det här är det rätta. Det här är de här glasögonen du ska ta på dig. Då är det ju ett karriärmässigt missgrepp att göra det så att säga. Eller felsteg. Skulle det kunna vara. Men jag menar, jag har ju kvar mitt jobb.
Och
jag brukar anföra det och säga att man kanske inte behöver vara så rädd ändå. Man kanske kan vara lite mera kritisk, lite mera djärv i vad man vågar säga eller vad man vågar påstå eller ställa för frågor. Och inte tro som den där fege kraken till professor i Fokus.
Ja, det var irriterande faktiskt. Jag blev också irriterad.
Att man inte ens vågar framföra helt rimlig och saklig kritik.
Men då blir det, jag hoppas verkligen att jag hoppas att det, att när du gör den, när du tar den risken som du tar, som är en genuint stor risk liksom, för att folk råkar illa ut när man inte i Sverige också, när man inte sköter de normerna som man har byggt upp. Men då hoppas jag ju att fler så här bara, ja men vad fan, det är den känslan det ska vara. Men vad fan, jag orkar inte med de här dumheterna. Nu skriver jag någonting. Och om det blir bråk. Det här är en sak som jag alltid har svårt. Men det är speciellt akademia. Men många delar i samhället har blivit så emaskulerade. Att det är så här. Bråk. Det kan vara roligt. Bråk kan vara liksom lärorikt. Och ibland vet jag. Jag har träffat många. Jag kommer väl lite mer kanske från arbetarklassbakgrund än vad många andra gör som är i den världen. Men då kan det ibland vara så här att fan, du vet, det gör jävligt ont att få en smäll i ansiktet. Det gör det. Men de jag träffar som har gått igenom det, då är ofta ganska robusta och bra personer som inte orkar. Som en av mina kompisar, han är elitsoldat liksom. Han är för Sveriges räkning i konstiga länder och typ skjuter folk. Jag vet inte, han får inte säga vad han gör. Men jag antar det.
Nej, vi ska inte säga för mycket om hans.
Nej.
Men vi vet ju inget heller.
Nej, vi vet inget. Han säger aldrig någonting.
Men
jag ska bara komma till punkten. Den är inte långt borta. Nej, men då, den typen av värld där man helt enkelt tar risker och så ibland får man smäll. Det är jättebra tycker jag. Mm. Det är positivt. Och det har vi glömt av lite så här i den här tiden. Ja, förlåt.
Ja, för att vi har en kultur av det coddling. Alltså att man bomullar in folk i good intentions. Liksom. Men jag tänkte på en sak som... att stå utanför, att vara en outsider och sådär, det är ju liksom, det är ju inte alla som har möjlighet till det. Jag kom att tänka på Peterson sa faktiskt att han tog en jämförelse med liksom zebror. Zebror har ju en mönster på kroppen sådär va. Men deras kamouflage är inte individuellt så att de ska smälta in mot ett berg som en, utan men det är en grupp, det är ett gruppkamouflage. Mm. För då kan inte den enskilda lejonet se, välja ut den. Och han menar då på ett sätt att akademikernas språk nu, och det är, och som jag tog exempel på, intersektionalitet och de här mantrarna som egentligen bara är bullshit om jag ska vara helt ärlig. Vi har aldrig hört en person egentligen förklara när intersektionalitetstänkande skulle vara användbart. Men de här liksom, flosklar och fraser liksom. Men att det har en, att det ingår i en group protection strategy som man skriver. Och så jämför han med zebra. För målar en zebra med röd, lite röd färg, då kan ju lejonet direkt gå in på den och så här. Men också, du nämnde ju Anna-Karin att många viskar ungefär på sig, men jag håller med. Det var någon som nämnde i en podd, tror jag. Det kanske var Joe Rogan, men liksom när någon tänder liksom, när någon säger, elda upp en person, det var en skämteckning, så var det när man eldar upp en person, en häxa eller någonting, ja. Så liksom den som kommer med facklan så där viskar, så egentligen håller jag med. Men ju mer man talar om de här sakerna, det här är ju konflikter liksom, det här är ju riktiga, folk sitter ju i USA, England och i hela västvärlden och diskuterar de här sakerna för att det är en konflikt vi har i samhället med de här sakerna. Men det jag tänker också med väldigt många av de här akademiker då som är rädda och oroliga, som liksom, de betalar ju ett pris för sin osjälvständighet i alltså mentalt pris, tror jag, om jag ska vara helt ärlig. Ja, att man mår dåligt i en sån miljö där man också måste, och det tror jag egentligen gäller även om på den här nationella där du jobbade ett tag, att det är liksom att hålla på och gå på äggskal i hålla på leva ett sånt liv hela tiden, det är liksom det kostar ju alltså.
Ja, och en intressant observation i sammanhanget är ju att vi sa tidigare här att de använde sina sociala medier på ett visst sätt under den tiden jag var där, och som också finns refererat i boken, och man undervisade massorna så att säga via de här kanalerna. Men när boken utkom kort därefter så plockade de bort det. Inte bara det, utan de var inte alls aktiva på samma vis längre. Vilket för mig, i min tolkning, är ett tecken på att man så att säga slog back i maskin på något sätt, för att den här kanalen, den ville man inte hålla öppen längre. För att om man höll den öppen så skulle ju någon kunna skriva där saker som att man inte var enig. Mm. Eller komma med kritik, visa att det här är ju precis det som de refererar i boken eller vad det nu kan vara då. Och man tog bort, det var väldigt lätt att se på hemsidan vilka forskare man hade så att säga gynnat. Vilka man hade lyft fram och skrivit om och vilka man inte hade då, vilka som omgavs av tystnad. Också det togs bort och så gjorde man en mycket mer neutralare framställning av verksamheten. Mm. Och det för mig, jag har svårt att liksom se hur det är förenligt med att man är en del av ett universitet. För det ska vara rätt transparent då, vilka arbetar där? Vad har de för akademisk grad? Mm. Vad har de för funktion? Det ska inte bara vara en väldigt anonym sida med att man har ett namn och ett växelnummer då.
Men en analogi är ju när en ambassad börjar bränna papper så att man ser att det börjar ryka ur ambassadens skorsten liksom i USA eller Washington. Då,
det var det sista de gjorde, Kuba. När amerikanerna drog från Kabul.
Då börjar man bränna papper och sådär. Då elda papper då.
Jag hade gärna diskuterat med mina tidigare kollegor där kring i vad mån jag uppfattat saker rätt, tolkat saker rätt, läst de direktiven via, eller stödmaterialet som vi går igenom och analyserar i boken. Men ingen har ju velat detta.
Nej.
Utan varje gång det har funnits en möjlighet då vi tillfrågats, jag har tillfrågats eller Ivar har tillfrågats och budet också har gått till sekretariatet eller till KTH eller till Chalmers eller någon av de andra vi kritiserar, så har man i nästan alla fall sagt nej, vi är inte intresserade. Ett lärosäte skiljer faktiskt ut sig, det tycker jag också är värt att nämna, och det är Lunds universitet.
Fint.
Ja,
där, bra alumni.
Där man faktiskt har bjudit in mig vid ett par tillfällen till att diskutera med nuvarande rektor Erik Renström, som också blev kritiserad i boken för att han hanterade ett ärende med en föreläsare som då enligt värdegrunden svarade fel på frågor från studenten. Men där stängdes inte dörren, utan tvärtom sa man: kom ner och diskutera detta. Vi har en debatt i Lund eller vi har ett seminarium kring detta. Där samhällsvetenskapen, där medicinska fakulteten och ledningen för universitetet har deltagit i de diskussionerna. Mm. Och heder åt dem för det. För det är så, tycker jag, man gör, och det är så man kan komma framåt. Och det är så kanske jag också ändrar mina uppfattningar och tolkningar av detta. Och ser att, precis som med avhandlingen, att man reviderar sina synpunkter, man kanske når en ny position. Det är det som det är att utvecklas.
Ja, då kan man stöta och blöta. Mm. Men det är som Oskar var inne på, det här, när paradigmen är så hårt fastlagd, då kan inte den som förespråkar strängteori eller genusvetenskap, de kan inte tala med en motståndare.
Det är det som kund refererar till som inkonsumerabilitet.
Ja, man är inkonsumerabel. Ja. Liksom. Det är som vattenolja. Liksom. Det fungerar inte. Och de är inte intresserade av det. Man kan inte vara intresserad av det. För det liksom finns inte, det finns inte en chans att man kan ge upp de här ideologiska tankegångarna.
Jag har en anekdot. Jag försökte beskriva... Jag hamnade i någon dispyt med någon från en annan del av samhällsvetenskap. Så försökte jag beskriva vad tvillingstudier är för någonting.
Mm.
Och det var ju bara fullkomligt omöjligt att beskriva vad tvillingstudier faktiskt är. Och sen efter mycket om och men, då fick jag kritik tillbaks som redan har ägt rum inom psykologin. Fast typ på 70-talet. Jaha. Liksom. Mm. Så det går inte, då går det inte, för då är det så här: men jag känner till den kritiken. Man skrev om det för 50 år sedan. Mm. Men då plötsligt så mappar inte de här grejerna. Så jag kan inte förklara vad det är, eller om det är bra eller om det är dåligt. Det blir bara...
Men det är ju som en nurture-nature-konflikten. Om man ska tala med IQ med någon person så är det...
Ja, det där är ett getingbo. Liksom. Ja. Det ska vi prata om kommande avsnitt.
Ja. Men det du nämner där, Oskar, det är ju att alltså, det finns en sociolog som heter Charlotta Stern som gjorde en genomläsning av de mest citerade artiklarna från genusvetenskapliga institutioner under en viss tidsperiod. Och så tittade hon på i vad mån man i dessa artiklar också åberopar eller använder sig av forskning som kommer ifrån då psykologi eller ifrån medicin som skulle kunna ha bäring för vilka påståenden man gör eller slutsatser man drar. Och hon kommer fram till slutsatsen då att genusvetenskapen har i allt för hög grad skygglappar för sina liksom, tolkningsögon. Och man helt enkelt blankar ut den. Man låtsas som att den inte finns. Ja. Mm. Och då kan man ju hamna i det läge du just beskrev. Att det är som att öppna en bok som är jättedammig. Och så tror man att den här boken, det är första gången någon läser den här boken nu. Ja. När jag låter mina ögon vila på den. Men jag tycker ändå att det händer ju saker om man liksom ska landa i någon slags positiv är kring detta ändå. Där, vi talade lite kort om Hirdman tidigare, som ju är en upphovsmodern till detta med genussystem och genusteori i svenskt sammanhang. Men också hon har ju på senare år faktiskt vänt sin kritiska blick mot de här extremiserade tolkningarna där man, eller teorierna där man inte ens vill använda sig av att tala om kvinnor eller tala om män, utan istället så ska det vara liksom queer-teorin framförallt är hon kritisk mot det, och detta med intersektionalitet. Därför hon säger att vad vi gör när vi slutar prata om män och kvinnor är ju att vi bakbinder hela jämställdhetskampen, och där det faktiskt finns orättvisor som har bäring på kön så kan vi inte se dem och vi kan inte adressera dem. Vilken orättvisa skulle det kunna handla om då? Ja, hedersproblematiken till exempel.
Ja, just det, exakt.
Där har vi ju ett fält, och alltså, kvinnor och unga män också för den delen, som vill leva utanför det som den trånga normen föreskrivs i de samhällen eller i de sammanhangen, i de familjerna. Det ser inte den här formen av genusvetenskap. De blundar för den, och det har de gjort över decennier. Och det är ett av skälen till att vi i Sverige är så långt bak med att hjälpa de här systrarna och bröderna som inte får njuta de fri- och rättigheter som jag har. Nej, eller som ni har.
Och det där är, men jag tror att det är
kontraproduktivt.
Ja, men det är
kontraproduktivt.
Och jag kan se till exempel, jag har läst lite artiklar om hjärnforskare som skriver om utbildning. Och då, vissa av dem har så jäkla bra idéer. Det var en som skrev att men om man tittar på minnesforskningen, så är det bästa undervisningssystemet som vi kan ha för barn, det är att man går igenom massa grejer på förmiddagen och så repeterar man på eftermiddagen. En grej om dagen, exempelvis. Och det är helt lysande idéer. Och jag är osäker på, de här idéerna har väl ingen bäring överhuvudtaget inom pedagogiken nästintill. Eller är jag orättvis? Men...
Nej, det har ju varit tabu. Fult att undervisa på det sättet. Mycket, mycket fult. Men jag skulle säga att där är vi i ett sånt där skede när verkligheten knackar på. Och resultaten är så kassa i vissa stycken. Så att man, i synnerhet i de områden där skolan behövs allra mest och där stödstrukturerna hemma är mycket svaga, språkkunskaperna är svaga eller närmast obefintliga. Där ser vi ju att när man styr upp undervisningen och ger den något av det som du just beskrev, och också så att man underlättar kommunikationen med hemmet. Det blir mycket enklare om man säger det är de här sidorna som ska läsas och här är boken, snarare än att man ska logga in någonstans och hämta hem någonting och ladda ner en app. Och sen ska man formulera egna ståndpunkter kring något som man inte vet vad det är. Det funkar inte. Och då får man närma sig det här mer strukturerade sättet att undervisa.
Men då tänker jag i alla fall, vi kanske ska börja runda av förresten. Men då börjar jag tänka så här att jag önskar att alla kan plocka massa russin ur kakan. Så att jag som kommer från psykologi, jag får ändå lov att läsa lite Foucault och tänka på det. Det är okej. Okay. Och så får även pedagoger... eller poeter, eller liksom, för det finns faktiskt jäkligt mycket bra ren data och analys från många olika fält liksom. Och det är sorgligt att det finns sånt motstånd mellan, det är löjligt också tycker jag, det är faktiskt löjligt, bara plocka massa russin, testa coola grejer, vara brutala mot varandra för att det kan vara ganska kul. Typ. Någonting sånt
där.
Våga
lite mer.
Ja, det får bli. Har du något mer att tillägga, Andreas?
Just genusvetenskap som jag varit inne på en del. Liksom, mycket av det tänkandet, läste mycket Jung nu. Han liksom beskriver skillnaden mellan fantasitänkande och riktat tänkande. Liksom. Jag tänker att det är liksom... Vissa av de här, när jag i alla fall, så som jag uppfattar genusvetenskapens olika koncept, att de har väldigt hög grad av verklighetsflykt och fantasitänkande. Och att det är nästan lite som du beskriver i din upplevelse av den här institutionen där du jobbar på. Att här finns det en lekgemenskap. Och så ska man hålla på med lekar hela tiden. Och det är väldigt mycket. Ni ska läsa den här boken tillsammans. Och återigen göra någonting tillsammans med en annan person. Man är inte en individ. Utan man är tillsammans med en enhet. Det var ju någon... Och så kommer du in där och blir en spelförstörare. Och förstör den här lekgemenskapen. Så jag fick många liksom... associationer till dem. Det var väl en holländsk sociolog eller någon som beskrev det här, den lekande människan och liksom, vad händer just, när man bryter mot det här. Men då har man den här lekgruppen nästan. För det finns infantila drag med det.
Visst är det så.
Det finns verkligen infantila drag.
Ja, det finns infantila drag. Och det är ju det han, både du och Arpi i boken tycker jag berör det ibland då, speciellt i din rapport från den här institutionen, men Haidt menar ju det, att det handlar om att liksom, de går in i något jättekonstigt, och i det måste nästan rekommendera det avsnittet som jag och Oskar gjorde om The Coddling of the American Mind, för där börjar jag älskar ju konstiga analogier, och de har ju vetenskaplig koppling, men där jämförde jag just det här, the safe space med magic circles.
Ah,
just det. Och om man ska vara helt ärlig så den här idén om safe spaces, trygga rum, och även magic circles är ju lite i den här moderna häxkulturen som finns i USA och liksom sådär. Det är väldigt feminina koncept på sätt och vis. Så det är liksom, och jag tror att det kan ha, vissa av de här sakerna har ju, eller det är uppenbart, man har ju med en feminisering av det akademiska.
Narcissistiska lite. Män håller också på mycket.
Ja, då får vi sluta lite i polemik då. Det värjer jag mig ifrån när man säger att det här är en femininisering. Att det är där som är källan till liksom en viktig faktor för den destruktivitet eller improduktivitet som uppstår här. Jag skulle nog, för mig är det mer så här att det vetenskapliga drivet bör rimligen alltid vara att du söker, det du företar dig, det du gör är för att söka sanningen. Så nära sanningen eller lite mer av sanningen än vad vi hade innan. Mm. Det här gänget som vi har talat om idag och i dess olika teorikonstellationer och olika vinklar och vrår där, det de gör är att de tror sig ha sanningen. Mm. Och sen ska de få så många som möjligt av oss andra, kreti och pleti, att se samma sanning. Mm. De har den redan. Mm. Medan jag menar att det står i skarp konflikt med vad det vetenskapliga drivet bör vara.
Mm. Mm. Ja, liksom, det är sant. Maskulina och feminina kan det vara en onödig...
Den är lurig.
Det är svårt att...
Ja, men det är ju från mer hårdvetenskapliga grejer så är det ju helt obvious liksom att du kan ju inte komma med en massa idéer först. Alltså det som man gör är att man har ett antal hypoteser och sen så har man iterativ experimentation och så liksom justerar man. Alltså det finns en riktning i det liksom. När man till och med har börjat, som är väldigt bra, som jag också har varit med om, att man förregistrerar studier. Så att man lägger in på hemsidor och registrerar sina hypoteser innan datainsamlingen. Du får inte lov att ändra det i efterhand. Och det tror jag, någon sån motsvarighet skulle nog också ha.
Med
förutfattade meningar är det ju det jag pratar om. Vi har talat ganska länge. Jag tror vi ska runda av innan vi blir sega. Vad kul att du kunde vara med oss.
Tack ska ni ha för att jag fick komma.
Ja, men faktiskt, det var jätteroligt. Och nu, det här håller ni säkert inte med mig om. Jag ser det lite som i Star Wars att dödsstjärnan har sprängt Leias hemplanet.
Jag trodde du skulle säga att jag var prinsessan.
Ja, okej. Ja. Du har i och för sig great haircut. Nu ser ju inte ni för ni lyssnar. Hon har en bra frisyr i alla också. Men hemplaneten är sprängd. Darth Vader lever. Mm. Och så börjar rebellerna hitta på saker. Vi är rebellerna.
Sitter och fikar och hittar på.
Ja. Ja. Stöka till det och ha planer och grejer. Ja, det så vill jag. Ett positivt rebellskap. Så skulle jag vilja.
Och vi har öppet, vi har vakanser i den här det konstellationen.
Finns många.
Ja, precis. Så joina.
Ja. Ja. Om man råkar vara på någon institution som har sån här idé, så får man nog vara med mig och Andreas och prata när man vill, tror jag, ungefär. Mm. Så öppen är dörren. Liksom. Ja. Tack så mycket, Anna-Karin.
Supertack.
Tack.